här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. SD-ledamoten Johan Nissinen lämnar Sverigedemokraterna för folklistan inför EU-valet. Nissinen säger att partiets vilja att stoppa importen av vad man kallar plågat kött fick honom att kandidera för partiet.
Och jag har sett hur dåligt behandlade djuren blir, hur mycket de får lida, och det här är inte acceptabelt.
Vad har folklistan för chanser i EU-valet? Och vilka andra partier slåss om de svenska väljarna?
Det är klart att det som händer i EU-parlamentet kan ha väldigt stor betydelse, och en svensk EU-parlamentariker som gör bra ifrån sig kan ha väldigt stor påverkan på politiken i hela Europa.
Expressens politiska kommentator går igenom allt du behöver veta inför valet den 9 juni. Dessutom handlar det om vilka NHL-stjärnor som kommer dyka upp i hockey-VM. Jag heter Sally Sjöberg. Viktor Bartkron finns i studion. Hej Viktor.
Hej.
Du är politisk kommentator här på Expressen.
Stämmer.
Folklistan hade pressträff idag och presenterade en nyhet, eller flera kanske. Vad framkom under den här pressträffen?
Nej, men den stora nyheten var ju att man har gjort en värvning. Man har, som Sara Skyttedal beskrev det, fått sin andra Europaparlamentariker. Man har då fått över Johan Nissinen som just nu sitter i parlamentet för Sverigedemokraterna. Eller om han nu gör det, parlamentet har ju stängt för den här gången i väntan på valet, så det är väl inte så mycket verksamhet som pågår. Men han har nu tagit klivet över och kandiderar istället för folklistan den här gången.
Och vi har jobbat ihop under mandatperioden, bland annat varit tillsammans för att slåss för det svenska snuset.
Okej, och vad för betydelse har det att Nissinen går till folklistan?
Förmodligen mycket liten. Alltså, Johan Nissinen stod som femma på Sverigedemokraternas lista förra gången och halkade sen in i parlamentet efter att först hade Kristina Winberg som stod ovanför försvunnit, blev utsparkad, och sen hamnade Jessica Stegrud i riksdagen istället, och då fick Johan Nissinen den tredje av Sverigedemokraternas tre platser. Men han har inte synts i någon valrörelse. Jag skulle nog säga att han är en av de mer okända politikerna vi har på den nivån. Så ur dragplåster och synvinkel så tror jag att det här har väldigt marginell betydelse.
Okej, men folklistan har ändå försökt att lyfta fram att folk har gått till dem.
Ja.
Kristdemokraterna i Åtvidaberg gick till folklistan. Det gjorde även stora delar av SDs fullmäktigegrupp i Alingsås. Höjer det här partiet status på något sätt?
Alltså, skulle det bli en bredare trend så är det klart att det har betydelse. Sen ska man ju titta på vad det här egentligen innebär. Alltså, Kristdemokraternas fullmäktige grupp i Åtvidaberg bestod alltså av två personer, varav en hoppade av sitt avhopp samma eftermiddag. Så det de i praktiken gjorde var att värva en kristdemokrat från Åtvidaberg. SDs fullmäktige gäng i Alingsås, det var väl några fler personer då. Men det är klart att det skulle ju behövas något mycket bredare för att bygga ett långsiktigt hållbart parti än att några redan vildar skaffar sig en ny partibeteckning. Så de får jobba på, men de verkar ju ha god energi, så vi får se hur långt det räcker.
Ja, räcker en god energi till att ta någonting i EU-valet?
Nej, men ingenting talar ju för det. Ingenting visas i några mätningar heller. Det måste hända någonting som gör dem mer relevanta än vad de hittills har lyckats göra sig själva. Så är det. Folk vet vem Jan Emanuel är, folk vet vem Sara Skyttedal är, men de har ju fortfarande inte kunnat peka ut den där anledningen till att man ska rösta på dem. Och det är trots allt en ganska central del av en valrörelse. Och de uppstickar partier som vi har sett tidigare i EU-val, Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Junilistan, de har ju alla haft och ägt en fråga som har varit relevant för breda väljargrupper. Det har vi ju inte sett från folklistan hittills, utan det har varit mer jippo än en sak på det sättet.
Vilka partier har då en chans att bli framröstade av det svenska folket? Det ska vi strax prata om, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Regeringen vill att fler brottslingar ska utvisas och tillsätter en utredning som ska se över hela regelverket. Expressen träffade migrationsminister Maria Malmer Stenegard på en pressträff tidigare idag.
Det är stötande när utlänningar begår brott i Sverige, i synnerhet allvarlig upprepad brottslighet, men ändå får stanna kvar.
Malmer Stenegard sa också att syftet med utredningen är att få till en skärpt reglering som möjliggör betydligt fler utvisningar av utlänningar som begår brott. Den senaste tiden har många iPhone-användare som ställt sina alarm blivit utan signalerna. Det rapporterar flera nyhetsmedier. Och på TikTok vittnar en användare om att hon satte 5 alarm, men att ingen av dem gick igång. Apple har bekräftat att det finns ett problem och att de är medvetna om det. Men än så länge har de inte gått ut med vad orsaken är eller vad användarna kan göra för att undvika en ofrivillig sovmorgon. Leif GW Persson meddelade nyligen att han skulle lämna TV4 och satsa på skrivande och familjen. Men uppehållet från TV-rutan blev inte särskilt långvarigt. För idag kom nyheten om att GV och Camilla Kvartoft återförenas i ett nytt samhällsprogram på SVT i höst.
Jo, det var inte så att jag slutade på fyran för att jag vantrivdes eller så, utan anledningen var den att jag måste få tid att skriva klar en bok. Och det här går inte igång först till hösten, och då får jag den tiden.
Duon jobbade senast i populära långköraren Veckans brott. I det nya programmet Veckan är temat återigen lag och ordning.
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serien Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Tillbaka till Expressens politiska kommentator Viktor Bart Kron. Så folklistan lite uteslutna då.
Just nu i alla fall.
Vilka andra har en chans då? Eller vilka är med och fightas?
Nej, men faktum är ju att det här med uppstickarpartier tycks vara på lite utdöende. Alltså förra EU-valet 2019, då såg vi inga sådana partier som kom in. Utan Feministiskt initiativ som hade suttit då, de åkte ut. Och istället så var det riksdagspartierna som fick representation även i EU-parlamentet. Än så länge så ser vi ju inga som helst tendenser till att något uppstickarparti skulle vara på väg tillbaka eller något helt nytt på väg fram och ta mark i det här EU-valet. Så det kanske hör till det förgångna, jag vet inte. Jag tror att det krävs en ny typ av fråga som inget av de etablerade partierna redan driver. Och det har vi inte sett den här gången och vi såg det inte senast. Så snart får vi kanske tänka om det där med uppstickarna i EU-valet, för de lyser med sin frånvaro nu sedan 10 år tillbaka.
Så det blir Miljöpartiet, sossarna, Moderaterna?
Ja, de gamla vanliga. Det som brukar skilja ut är att Miljöpartiet brukar gå bättre i EU-valen än de gör i riksdagsvalen. Så ser det ut att bli den här gången också. Medan vissa andra går sämre. Det brukar vara Socialdemokraterna och Moderaterna i viss mån, framförallt även Sverigedemokraterna. Hittills ser väl opinionssiffrorna rätt hyfsade ut för alla de tre, men det gäller att få väljarna till vallokalen också. Det brukar vara svårare för de stora partierna än för de små.
Vilka frågor är viktiga för EU-väljarna?
Ja, frågar man svenska folket vad de tycker att EU ska ägna sig åt så är det ju mycket klimat och miljö. Det också går ju i linje med att Miljöpartiet går starkare. Men det är också kriminalitet, energi, migration tycker ju många att EU kunde ta tag i. Men det som sticker ut, det är just klimat- och miljöpolitiken. Och så länge det är så, då är väl den avvikelsen vi kommer att se förmodligen att det går lite bättre för Miljöpartiet. Men att det är ganska likt i övrigt.
Men EU-valet kan ju upplevas lite torrt ändå.
Det var du som sa det.
Men alltså, hur påverkas vi av de beslut som tas i EU-parlamentet?
Ja, men mycket. Eller, EU är ju en förhandlingsmekanism kan man säga. EU-parlamentet har sin vilja. Sen finns det EU-kommissionen och så finns det också rådet med stats- och regeringscheferna. Och de här aktörerna ska tillsammans komma fram till någonting. Men det är klart att det som händer i EU-parlamentet kan ha väldigt stor betydelse, och en svensk EU-parlamentariker som gör bra ifrån sig, som får med sig folk, kan ha väldigt stor påverkan på politiken i hela Europa. Så det finns ju all anledning att välja noga när man ska välja vem man ska skicka dit, både på partinivå men också på personnivå, för det spelar väldigt stor roll vilken typ av person som hamnar där nere.
Och man röstar på helt sedvanligt sätt. En liten lapp hem i brevlådan.
Amen. Det brukar ju vara tre. Vi brukar ju rösta vid riksdagsval, regionval, kommunval. Men nu behöver man ju då bara koncentrera sig på en lapp. Och så sätter man ju ett kryss vid det namn som man helst vill skicka. Och om man tur så får den personen ihop tillräckligt många kryss för att få åka till Bryssel. Så jo då, det är mycket enkelt. Har man röstat för så klarar man det här.
Ja. Den som vill lära sig lite mer om EU-valet och möta några av de här toppkandidaterna som är med och fightas kan titta på ditt nya program Duellen. Vad kommer man få se där?
Jo, men vi har bjudit in till Expressen TV då alla 8 toppkandidaterna från partierna som sitter i parlamentet idag. Och de möts då i 4 dueller med start idag torsdag. Då är det Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet och Thomas Tobé från Moderaterna. Och sen rullar vi på kommande veckor. Redan nu på måndag så har vi Liberalernas Karin Karlsbro och Kristdemokraternas Alice Teodorescu Måwe som möts. Så vi ska försöka få lite djupare bild av vad partierna vill satsa på och vad de tror på och inte tror på.
Ja, 9 juni är det dags.
Ja.
Vi följer det här.
Tack. Absolut.
Tack så mycket, Viktor.
Tack.
Och härnäst i läget ska det handla om hockey-VM som drar igång nästa vecka. Spekulationerna om vilka NHL-stjärnor som kommer dyka upp är i full gång. Och jag snackar med Sportexpressens chef om vilka namn som är på tapeten. Först blir det dock fler nyheter. En kvinna som pluggade till polis hade samtidigt en relation med Ismail Abdo, eller jordgubben, en av Sveriges mest eftersökta brottslingar. Det skriver Dagens Nyheter. Kvinnan hade gått klart nästan hela utbildningen när den här relationen uppdagades. Och hon stängdes då av enligt tidningen. Det är oklart om kvinnan sökte sig till utbildningen i maskopi med gängtoppen eller av fri vilja. Men klart är att hon hemlighöll relationen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nästa vecka drar hockey-VM igång och som vanligt så frågar sig många vilka NHL-stjärnor som kan komma att stärka upp den svenska truppen. Med mig i studion för att svara på det här har vi sportens nyhetschef David Karlsson. Hej David.
Hej.
Först och främst, vilka får vara med och spela VM? Varför måste man vänta på de som är proffs i NHL?
Det är då för att NHL har ju inte uppehåll för VM som man har haft med till exempel OS historiskt. Utan då är det så att lagen måste ha spelat klart helt enkelt för att spelare ska göras tillgängliga för landslagsspel under det pågående Stanley Cup-slutspelet som är i full gång nu då. Så det gäller ju då att det är bara spelare som har antingen åkt ut eller som kommer att åka ut som blir tillgängliga för VM-spel.
De prioriterar NHL helt enkelt?
Ja, de måste göra det för att klubbarna gör det.
Mm, jag förstår. Men vilka NHL-svenskar vet vi redan nu kommer till VM?
Ja, men det är en hel del faktiskt. Redan nu har 15 NHL-spelare blivit uttagna och tackat ja. Och flera av dem är ju väldigt stora namn, såsom Erik Karlsson och Rasmus Dahlin och Lucas Raymond. Och nu igår då, så kom beskedet att Victor Hedman, Tampa Bay-backen, också är klar för VM-spel, vilket är en enorm förstärkning. Det är nästan OS-klass på den backuppsättning som Tre Kronor kommer till spel med. Så det är ju väldigt... väldigt starka namn som Sverige har fått tillgång till.
Vad beror det på att de här dyker upp nu?
Jag tror det är flera olika saker där. Det har blivit lite synonymt med VM de senaste åren. Att ett tydligt vårtecken är när spelare tackar nej till VM för att man är sliten eller skadad eller har ett nytt kontrakt man ska skriva på och vågar inte riskera någonting i NHL och sådär. Men där vet man att Svenska Hockeyförbundet har tagit lite krafttag för att liksom, få igång en kultur av att man vill spela för landslaget igen. Och det är där som jag tror ligger mycket i grund för att det har blivit många ja tack det här året. Och sen ska vi också komma ihåg att det är ju OS om 2 år där NHL-spelare kommer att få spela av allt att döma. Och det är klart att vet man det redan nu är det klart man vill stärka sina aktier och kanske framställa sig själv som lite extra lojal med bara 2 år kvar. Liksom.
Och det tackar vi ju inte nej till.
Nej, verkligen inte. Det blir ju roligare för alla.
Ja, och på motståndarsidan då? Vilka NHL-proffs kommer vi möta, vet vi det?
Ja, men även där kommer det ju bli stjärnfyllda trupper, framförallt i USA och Kanada som ju har bara NHL-spelare såklart, eftersom det är deras huvudliga liksom. USA har ju presenterat sin trupp där det var med väldigt många starka namn och där det säkert kommer kunna tillkomma ännu fler namn som Dylan Larkin har tackat ja och Brady Kachuk har tackat ja till exempel. Det är väldigt stora stjärnor. Sen har ju Kanada inte tagit ut sin trupp än eller inte presenterat något, men även där kan man ju vänta oss starka spelare. Finland i sin tur har 4 NHL-spelare än så länge, men ja, inte omöjligt att även där kommer att bli några fler.
Så vad har Sverige för chanser då i VM?
Ja, men utifrån de spelare som tackat ja hittills så är ju något annat än medalj vore ju ett fiasko skulle jag säga. Och jag räknar väl med att de går för liksom, ja, men de kommer gå för guldet. Och jag hörde nu att Victor Hedman sa det i någon intervju igår efter att det blev klart att han skulle till VM, att han åker inte dit för att komma tvåa. Och jag tror det är lite så många spelare som tänker nu när de ändå väljer att avsluta en lång säsong med att liksom spela ett mästerskap. Det är inte för att gå på semester utan det är för att faktiskt vinna.
Och du nämnde USA, Kanada, Finland. Är det de som är de stora motståndarlagen här?
Det har ju blivit det liksom i Rysslands frånvaro eftersom de finns ju inte med efter att de har stängts av från hockeyförbundet efter kriget i Ukraina och sådär. Så då har det blivit de 4 nationerna som det står emellan och där borde Sverige stå sig starkt. Mm.
Nästa vecka är det alltså dags för hockey-VM. Tack så mycket David för den här uppladdningen.
Tack.
Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.